بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ما شاء الله ده هي den 16 lektionen i Bulugh al-Maram kitab al-Salah beskrivningen av bönens utförande och vi har kommit fram till kapitlet om sunna böner och det här är den tredje lektionen i det kapitlet och vi har kommit fram till hadith 383 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ده سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سير رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر ما الله رحمة ابدن صنبير فيرا فر عصر برتد آب أحمد أبي داود الترمذي صمصاتنا حسن وكبن خزيمة صمصاتنا صحيح نعم دنا حديث نمنر belöningen för den som ber fyra raka före asr. Och när man då säger före asr, yani före asrbönen. Och denna hadith är enligt vissa lärda sahih och enligt vissa lärda daif. Men inshallah den är godtagbar som här då nämns av Imam Tirmidhi, även Sheikh Albani, Imam Nawawi, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma och många av ulama håller hadithen att vara godtagbar. Att den är autentisk. Nah. Rahimallah. Ordet rahimallah kan enligt de lärda ha två betydelser. Ett, det kan vara dua. Att profeten a.s. gör dua. Må Allah ha rahma över den som ber fyra före asr. Yani, då ber man dessa fyra raka i hopp om att omfattas av profetens dua alayhi salatu wasalam, som är mustajab, som är besvarad. Det kan också vara khabar, yani information och fakta att Allah ger rahma till den som ber fyra innan asr. Och i slutändan går tillbaka till samma sak. Men dessa två tolkningar finns på hadithen. Och dessa sunnan före asr är inte någonting som profeten a.s. Det var inte någonting som han kontinuerligt gjorde. Att han alltid gjorde dem, utan han gjorde dem ibland, som det har nämnts i vissa hadither. Och då att han uppmuntrade till det i denna hadith. Så att det är sunna att be dem ibland och att lämna dem ibland. Vi går vidare till nästa hadith. Nam, som handlar om de två raka' som man ber innan salat al-maghrib. Och där berättas det från Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani rahimahullah radiyallahu anhu. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب بي إن المغرب صلوا قبل المغرب بي إن المغرب ثم قال في ثالثة ودن تريدي قنن هربتير دتا سصان لمن شاء فدن صنبيل كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني هم بيل انت تبني هنا سكل تال سم سنة نعم. Och i en riwaya hos Ibn Hibban att profeten a.s. bad innan maghrib två raka. Och i Sahih Muslim från Anas radiyallahu anhu där han säger att vi på profetens tid a.s. brukade efter solnedgången be och profeten såg oss och han varken påbjöd eller förbjöd oss från att göra det. Lam ya'muruna wa lam yanhana. Ibn Hajar rahimahullah, det är som att han nämner dessa tre riwaya för att betona denna sunna. Då nämner han al-amr, al-fi'l, al-iqrar. Och vi gick igenom, om ni minns, i tisdagslektionen vi talade om de olika nivåerna av sunna. Profeten sunna, alayhi sallallahu alayhi sallam. Vi sa att det finns sunna, i'tiqadiyya, sunna som går tillbaka till vad profeten trodde, alayhi sallallahu alayhi sallam. Och så hade vi sunna al-qawliyya, vad han sa och uppmuntrade till. Och al-fi'liya, den sunnan som han gjorde och vi ska ta efter. Och sunna al-taqririya, den sunnan som han också godkände. Och sunna al-tarkiya, de sakerna som han lämnade, de ska vi också ta efter och lämna. Vi nämnde de här fem kategorierna av sunna. Och här finner vi tre Så att han verkligen betonar här att det här är en sunna som profeten Al-Islam uppmanar till verbalt. 2, en sunna som han själv praktiserat. Och 3, en sunna som han godkänt. Och en av dessa skulle räcka för att säga att det är sunna. Så att när det är alla 3 tillsammans så är det verkligen starkare. Så här nämns då uppmaningen att be sunna före salat al-maghrib. Och det framgår ju av den sista riwayan, yani då maghrib gått in. Så att man inte missförstår hadithen, att man ska be en massa sunna böner innan maghrib har gått in. Det är inte det som menas med hadithen. Utan vad som menas med hadithen är då man gjort adhan för maghrib. Eller vi masakin som bor i Sverige och inte har någon adhan. Yani då tiden för bönen har gått in. Okej? Okay? Då tiden för maghrib har gått in. Då kan man be sunna. Så det handlar inte om att be sunna innan maghrib-tiden har gått in. För som ni vet är det makruh, ogillat att be sunna mutlaq efter salat al-asr fram till maghrib. Om det inte då är en sunna som har en sebab, som har en orsak. Och även där nämnde vi att även dessa sunna ska man undvika att be strax innan maghrib. Eller strax innan maghrib-tiden går in. Så ska man undvika att be sunna. Tayyib. Här nämns då be före maghrib, be före maghrib, den som vill, sa han 3 gången. Ja, för han ville inte göra det svårt för folk så att folk skulle tro att det här är en sunna muakkada, någonting som man verkligen ska göra om man inte ska lämna, utan den som vill kan be denna sunna före salat al-maghrib. Och denna hadith faller också in under den generella hadithen Baina kulli adhanain sala. Baina kulli adhanain sala. Thumma qala fi thalitha liman sha'a. Att mellan varje 2 adhan, yani adhan och iqama, finns det sala. Mellan varje adhanain finns det sala för den som vill. Och denna hadith finns i Bukhari. Så denna hadith är också generell. Yani mellan adhan al-fajr och iqamat al-fajr finns det sunna. Och det är 2 rakam. Mellan adhan al-dhuhr och dhuhr finns det sunna. Antingen ber man rawatib, eller om du inte ber rawatib kan du bara be 2 rakam. Okej, eller 4 som du vill. Mellan adhan al-asr och iqamat al-asr finns det sunna. För den som vill. Och mellan adhan al-maghrib och iqamat al-maghrib finns det sunna. Det är också en faida. Att den här hadithen bevisar att det också är rekommenderat att lämna ett utrymme. Vissa moskéer, de gör adhan al-maghrib och iqama direkt. Då lämnar man inte utrymme för att be denna sunna. Och det kan ju ibland vara omständigheter, som till exempel att maghrib är 9:15 på natten, på sommaren. Och, yani, ibland det finns vissa omständigheter och så vidare, men generellt, yani, som i muslimska länder, det är rekommenderat att lämna 10 minuter eller 7-8 minuter så att åtminstone folk som hör adhan hinner ta sig till moskén. Och att de som är i moskén hinner be 2 rakam. Eller de som stiger in hinner be tahiyyat al-masjid och så vidare. Så alla kullihal, det finns då sunna mellan varje adhan och iqama för den som vill. Nästa hadith handlar om lite etik, lite sunna kring raka'atay al-fajr. De 2 sunna som man ber innan salat al-fajr. Och som vi nämnde är de bland de viktigaste av dygnets sunnaböner. Och här nämns det då från Aisha radiyallahu anha att profeten alaihissalam brukade förkorta eller förenkla de 2 raka innan al-fajr så pass att jag undrade om han hade läst Koranens moder, yani al-fatiha, eller inte. Muttafaqun alayh. Och från Abu Huraira radiyallahu anhu så berättar han att profeten alaihissalam läste i de 2 raka före fajr Qul ya ayyuhal kafirun och Qul huwallahu ahad, berättad av Sahih Muslim. Den första hadithen nämner sunnan av att förkorta de 2 raka före fajr. Yani det är inte en sunna som man ska dra ut på. Det är inte sunna att läsa långt och göra långa sujud och ruku i den bönen. Utan man ber den enkelt, yani takhfif. Och här när Aisha säger att det är som att han inte ens läst al-fatiha, så säger här ulema att det här är relativt. yani i jämförelse komparativt till de andra bönerna. Där profeten alaihissalam, som ni vet, läste väldigt långsamt. Varattil al-Qur'ana tartila, dra ut på vokalerna. Och han alaihissalam brukade också stanna mellan varje aya. Ta en paus mellan varje aya. Så han stressläste inte, utan läste väldigt yani, lugnt och sansat. Men de här fajr-bönerna, lite snabbare. Yani, det blev som, kanske också som vi ber, yani, yani kortare. Okej? Okay? Så att det är en sunna då att läsa och göra den här två rakta före fajr enkelt. Och snabbt betyder inte att det är så här att man yani, ikhlal, att man faller kort i att göra bönens villkor och pelare. Nej, de skulle alltid göra. Men att man inte drar ut på den är det som menas med hadithen. Och de lärda säger att det här är för att man inte ska trötta ut sig till själva salat al-fajr. Att man öppnar dagens böner med en enkel bön. På samma sätt som profeten alaihissalam brukade öppna nattbönen, qiyam al-layl, med en kort bön. En enkel bön. De två första raka gjorde han kortare. Och då säger här ulama samma sak. Yani de två första raka sunna på dagen gjorde han enklare och kortare. Den andra hadithen nämner vad som är sunna att läsa i dessa två rakan. Och där nämndes det att han i första rakan läste Qul ya ayyuhal kafirun och i andra rakan Qul huwallahu ahad. Och han nämner ulema som Ibn al-Qayyim och andra lärda en stor fa'ida. Och de säger att i det här finns det då en ishara, en indikation på att profeten alaihissalam här påbörjar sin dag med ett tawhid. Påbörja dagen med ett tawhid i alla dess former. Dessa två sår, surat al-kafirun och surat al-ikhlas, omfattar alla former av ett tawhid. Tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya och al-asma och sifat. I surat al-kafirun har vi al-bara'atu mina shirk. Att man tar avstånd och friar sig från all form av shirk i alla dess former. Och det här är den första delen i shahada, en nefju. Att man negerar la ilaha. Man negerar alla gudomar som dyrkas vid sidan av Allah. Tar avstånd från dem. De är alla falska. Och sen illallah eller ithbat. Att man bekräftar att endast Allah azza wa jall har rätten att dyrkas. Tayyib. Så det här finner vi i dessa två sår. Som då omfattar mashallah ett tawhid. Och djupare än så. Så nämner också här ulema att om vi kollar på den sista bönen som profeten alaihissalam bad under dagen. Vilken var det? Eller den bönen som han avslutar allting med. Det är salat al-witr. Och vad läste profeten alaihissalam i salat al-witr? Vilken sura?
Samma.
Al-a'la, al-kafirun och al-ikhlas. Och då säger man här, kolla på hur profeten alaihissalam börjar sin dag med tawhid och avslutar sin dag med tawhid. Och det är en indikation på att så ska vårt liv vara. Det ska genomsyras och det ska präglas av ett tawhid från början till slut. Det finns ingen paus från ett tawhid, utan det är A och Ö. Det är början, det är slutet, det är vårt allt. Det är det viktigaste som finns, tawhid till Allah Azza wa Jal. Så att man ska påminna sig själv ständigt om detta. Må Allah göra oss från ahlul tawhid, ahlul ikhlas. Min al-muwahhidin. Amin. Och det har också nämnts att han ibland i raka'atay al-fajr, de två raka'a före fajr, istället för al-kafirun läste versen från surat al-Baqara, Kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, till slutet på versen. Och i den andra raka'an, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Al-Imran 52. Så han läste den versen i andra rakan. Och det är också en sunna som man kan implementera ibland. Man kan variera. Det är också en faida. När vi talade innan om vad det är sunna att läsa i bönen. Vi gick igenom det för inte så länge sedan. Det är en av de sura som är rekommenderat att läsa i bönen. Så nämnde vi att det bästa är att läsa en hel sura i varje raka. En hel sura i varje raka. Det här är det som profeten alaihissalam gjorde mest. Men denna hadith bevisar också att det är tillåtet att läsa en utvald aya i första rakan och en utvald aya i andra rakan. Från två helt olika surer. Så att hadithen är också ett bevis på detta. Att det här är okej. Okay. Nästa hadith nämner en till sunna relaterad till rak'ati al-fajr. Och där att lägga sig på höger sida efter att man har bett dessa två rak'a. Och detta nämns också från Aisha radiyallahu anha, då hon sa att när profeten alaihissalam hade bett dessa två rak'a före fajr, så brukade han lägga sig på sin högra sida. Al-Bukhari. Och hadith Abu Huraira att profeten alaihissalam sa: när ni har bett de två rak'a innan fajr, så ska ni lägga er på er högra sida. Vad är skillnaden på första och andra hadithen? Har vi någon skarp synt här?
Den andra är
en beordring. Och den första är? Information. Många av ulema nämner att den andra hadithen är daif. Den är svag. Den är inte autentisk. Beordringen är svag. Men informationen om att profeten alaihissalam gjorde det är autentisk. Wallah alam. Och de lärda, vissa då håller den andra att vara autentisk. Ska vi se här.
Han anser att det är obligatoriskt.
Vem? Ibn Hazm. Vi ska komma till det. Han inte bara anser att det är obligatoriskt. Han anser att om du inte lägger dig efter sunt al-fajr, så är din fajr batil.
Wow.
Men det är en udda och en svag åsikt. Och det är också bevis på att ulema gör fel. Ingen är felfri. Rahimahullah. Men vissa ulema då nämner att hadithen är godtagbar, som är Tirmidhi, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Nawawi, Ibn Hajar och Albani. Men de säger ändå att hadithen är inte ett bevis på att det är obligatoriskt, utan det är en rekommendation. Att profeten alaihissalam kan säga: lägger på höger sida. Men det är inte wajib, för det finns en sarif. Det finns någonting som tar bort det från att vara wajib. Och det är att Aisha radiyallahu anha sa, som det finns i Sahih Bukhari och Muslim. Hon sa att profeten alaihissalam, när han bad sunnat al-fajr och jag var vaken, så brukade han prata med mig. Och om jag inte var vaken, så brukade han lägga sig på sin högra sida. Vilket bevisar att han inte alltid la sig på sin högra sida. Vilket bevisar att det inte är wajib. Okej? Okay. Men det finns då den här, som vi sa, udda åsikten från Ibn Hazm, att det är wajib. Men det är en svag åsikt. Utan det är sunna att lägga sig på sin högra sida. Vad är al-hikma? Varför ska man lägga sig på sin högra sida efter att man bett sunna till fajr? Vila ut sig till vad?
Till
att bli fajr, som är längre, som kräver energi. En sista sak relaterat till denna hadith är att det här är en sunna som enligt många lärda bara ska praktiseras i hemmet. Du ber att få raka hemma och sen går du till moskén och ber fajr. Eller du inte har någon moské och du ber fajr också hemma. Då kan du praktisera den här sunnan. För att det har inte rapporterats att profeten alaihissalam har gjort den i moskén, utan han gjorde den hemma. Och där nämner Sheikh Albani och vissa andra ulema också. Och därför är det bara sunna att praktisera den här sunnan i sitt hem.
Fast det är det avbrott med det för personen som somnar ganska snabbt.
Det är också en sak som jag hoppade över. Vissa nämner att just höger sida är bättre, för att på vänster sidan så somnar man enklare. Just att på höger sida lämnar man hjärtat mer utrymme.
Ja, maksud är att man ska vila inför bönen. Så om du bara lägger dig en 30 sekunder för att göra sunnan, då är det fel. Utan det är för att du ska vila till.
Ja, precis. Man ska vila.
Du
ja, inte bara att du lägger dig och sen sätter dig upp. Det blir som en sit-ups typ. Nej.
Det ska ju
vara att man samlar lite energi när man ligger någon liten stund. Men just det här med höger sida nämner också, eller man diskuterade varför höger sida och inte vänster sida. Just det här att det är inte så högt tryck på hjärtat. Eller högre tryck på hjärtat på vänster sida, så kan man somna in lättare. Nästa hadith handlar om hur man ska be nattbön. Och den hadith som berättas av Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han sa att nattbönen är två och två raka. Och om ni är rädda för al-fajr ska gå in, så ber ni en raka och avrunda vad ni har bett. Muttafaqun alayh. Och de fem al-khamsa berättar i en hadith som Ibn Hibban håller att vara autentisk, att as-salatu al-layli wa an-nahar mathna mathna, att bönen på dagen och natten är två raka. Och An-Nasa'i säger att denna hadith är khata, den är fel, det stämmer inte. Och vad är skillnaden på dessa två haditherna? Är de inte identiska? Vad är skillnaden?
Det andra läggs till layli wa an-nahar.
Nej, det andra har tillägget nahar. Den första hadithen och lämnar då att salat på natten är två enheter. Gärna att man gör taslim mellan varje två raka sunna. Och den andra hadithen lägger då till wan-nahar och dagen. Na. Och den första är muttafaqun alayh. Den är autentisk. Det finns inga rubar kring, eller säger man på svenska rubar, eller det råder ingen tvivel om att den är sahih. Men den andra hadithen med tillägget dagen är svag, Allah alam, som vi inshallah ska nämna. Men först då, bara vad hadithen handlar om, så att ni förstår det här, det är ganska viktigt. En man kom och frågade profeten alaihissalam, hur ska jag be nattbönen? Men kejfa, och salli salat al-layl. Och då så sa han, methna, methna. En i två enheter, avsluta, och sen blir det två enheter, avsluta, och sen två enheter. Okej? Okay. Och det är sahih. Men då kommer vi till det här tillägget. Och även på dagen. Att sunna böner på dagen ska bes två och två enheter. Och många ulema nämner då att den här tillägget nahar är svagt. Och det verkar vara det som är yani det korrekta. Och det finns mycket ikhtilaf kring det här tillägget. Om det är sahih eller inte. Bland de som då håller det tillägget att vara daif är Imam al-Nasa'i, Imam Ahmed, Imam Shu'ba, Darqutni, Al-Hakim, Ibn Ma'in, Al-Tahawi, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibland de ulema som håller det här tillägget att vara daif, shad. Och det som ulema här nämner är att denna hadith som ni finner i Bukhari Muslim berättas från mer än 15 stycken personer utan det här tillägget. De säger bara salat på natten är två raka. Och ingen av dem, och de är alla stora imamer inom hadith, nämner dagen. Men det finns en man som yani al-Bariqi, al-Azdi, och han är saduq, han är inte lika på samma nivå som de andra när det kommer till hadith. Han nämner tillägget och på dagen. Och då säger ulema att det här är ett exempel på en hadith som är shad, som är udda. Då du har 15 yani bland de starkaste av ahlul hadith nämner en hadith utan det här tillägget. Då är det inte logiskt att en person som är lägre i dem i deras minne och har mindre hadither än dem kommer med ett tillägg som de ska ha försummat eller glömt bort. Ett sånt viktigt tillägg. Det tyder på att någonstans är det ett fel. Skulle det här tillägget vara autentiskt, då skulle de här 15 också ha nämnt det. Så de är attbett, de är starkare i sin minne, har mer hadither än den här individen, och ingen av dem nämner det. Okej, om två nämner det, men ingen av dem nämner det. Så kommer den här mannen som är saduq, han är mindre i hadith, och nämner det här tillägget. Det tyder på att det riktigt inte stämmer. Och en till sak som här också nämns som ett argument är att Abdullah bin Umar som berättar hadithen brukade be fyra raka sunna på dagen med en taslim. Och Ibn Umar var den kändaste sahabin i att verkligen följa profeten alaihissalam i minsta detalj. Och det är inte ma'qul, logiskt, att han ska berätta hadithen att salat på dagen är två raka och sen ska han be fyra. Och gå emot hadithen. Okay? Ibn Taymiyyah nämner ett till argument. Och det är att språkligt går det inte ihop heller. För att mannen frågar hur ska jag be på natten? Och då svarar profeten alaihissalam, nattbönen är två raka. Om du är rädd för att fajr är på väg in, avrunda då med en raka. Det passar inte in att lägga ordet dag. Att nattbönen och dagbönen är två raka om du är rädd för fajr. Att fajr kommer in. Det hänger inte ihop med föregående yani siyaq, själva flödet i talet. Så även här nämligen blir det inte med att yani språkligt hänger inte ihop. Hänger med? Så Det här tillägget då, dagen är inte autentisk. Och vad menas då med hadithen? Jo, att det är bättre att be nattbönen i två enheter åt gången. Inte wajib, utan det är bättre. För att som vi kommer att nämna, inshallah, i kommande hadither, så bad profeten alaihissalam witter 5 raka. Och ibland 7 raka, med en taslim. Så han själv bad inte methna alltid. Vilket tyder på att det inte är wajib. Utan det är bättre. Ulema säger att det är bättre för att när man ber 2 enheter så kan man vila emellan. Man kan slappna av. Om man ber tillsammans så kan någon efter 2 raka lämna bönen. Men ber man direkt 7 raka eller någonting sånt, det kan vara jobbigt för någon som ber tillsammans med personen. Och 2 och 2 är enklare när man samlar kraft inför nästa bön. Men inte wajib. Utan det är finnihaya istihbab, en rekommendation att be nattbönen 2 och 2 enheter. Men vill man kan man be 4 raka och sen en witter eller 5 på 1 gång och så vidare, som inshallah kommer att nämna. Okej? Okay. Så vad bevisar hadithen? Att det är bättre att be nattbönen i 2 enheter. Ni vet som ni gör i Ramadan när vi ber taraweh, och taraweh är qiyam al-layl, det är en form av, det är exakt nattbönen, men det är bara att den heter så i Ramadan. Då ber vi alltid 2, 2, 2, 2, 3. Det är 11, eller hur? Jag har aldrig varit med på en moské och ber 4, 4, 3. Fast det är tillåtet. Men, gärna exempel, det här är det bästa sättet att be på. Okej? Att man ber 2 åt gången. Beträffande dagen. Gärna, även där nämner vissa ulema att det är bättre att be 2 och 2 enheter. Det här är det vanligaste. Men det är också tillåtet att be 4 på 1 gång. Gärna 4 före dhuhr kan du be med en taslim. Och som vi nämnde, det här är då någonting som vissa av sahaba, Ibn Umar, gjorde. Och det är även åsikten av Abu Hanifa och hans ashab, gärna de som var i hans madhab, Ishaq ibn Rahoya. Och Al-Muwaffaq nämnde detta i Al-Mughni. Och det är också åsikten av Al-San'ani och andra ulema, att man kan be 4 raka ihopsittandes på dagen. Gärna de här 4 före asr, eller 4 före dhuhr, 4 efter dhuhr, och så vidare. Kan du då be dem tillsammans? Wallahu alam.
Hur bes det?
Naam, det vi nämnde förra lektionen var 2 raka med en tashahud och sen 2 raka och sen taslim.
Men läser man någonting efter surat fatiha på alla raka?
Ett bra fråga som jag inte har svar på. Inshallah, vi kan kolla upp det. Naam. Hadithen bevisar också 2 andra viktiga fawaid. Och det är att tiden för el-witter är innan fajr. Tiden för witter är innan fajr. För i hadithen så sa profeten alaihissalam att man ber nattbönen 2 och 2 enheter. Och sen om ni är rädda för att fajr är på väg in, att fajr är på väg in, så avrunda då med att be witter 1 raka. Det bevisar att witter bes innan fajr och inte efter fajr har gått in, som vissa nämner. En till sak som hadithen också bevisar är att det är tillåtet att be witter 1 raka. För det nämndes i hadithen. Gör då witter med 1 raka. Och det här är också någonting som är autentiskt berättat från profeten alaihissalam, att han brukade göra witter med 1 raka. Yani, hon sa här att hon bad, Aisha nämnde att han bad på natten 11 raka, yutiru minha bi wahida, och avrundade med 1 raka. Och det här är åsikten av Imam Malik, Imam Shafi'i och Imam Ahmed och de flesta ulema. Till skillnad från Abu Hanifa rahimahullah, som säger att du måste be 3, får inte be 1. Men dessa hadither tillbaka visar den åsikten och visar att det är tillåtet att be witter 1 raka. Nästa hadith berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger: afdalu salat ba'd al-farida salatu al-layl. Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen. namn den bästa bönen. Efter den obligatoriska bönen är nattbönen berättad av muslim. Namn. Om man talar om sunna böner så är den bästa sunna bönen den som man ber på natten. Och al-qiyam som den kallas för, nattbönen, tahajjud, al-qiyam, är bönen man ber mellan Isha och mellan Fajr. Okay. Och profeten a.s. brukade be 7 raka, 9 raka, 11 raka, som mest har berättats 13 raka. Och den här nattbönen kan bes i början på natten, i mitten av natten eller i slutet av natten, vilket är bäst. Eller man kan också dela upp den att man ber en del i början och en del på slutet. Allt det här är tillåtet. Och vi kommer inshallah fördjupa oss i just hur man kan be nattbönen. Och nattbönen är så som profeten al-Islam sa, "Dhabu as-salihin min qablikum." Det är rutinen och en rutinen som är salihin innan er hade. En väldigt, väldigt viktig bön att be. Allah Azza wa Jal nämner också detta på många ställen i Koranen. Kanu qalila min al-layli. Kanu qalila min al-layli ma yahja'un. Att de sov bara en liten del av natten. Walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Och ibadur rahman. Allah Azza wa Jals fromma tjänare är de som står i bön på natten, i sujud och i qiyam inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här nattbönen, qiyam al-layl, är någonting som många faller kort i. Och inshallah för att uppmuntra oss själva till att be denna nattbön, även om det är att vi ber 3 raka witr, det är också nattbön. Eller 5 raka, eller någonting. Så tänkte jag läsa lite hadither. Avsluta med att läsa lite vackra hadither från Sahih Tarhib och Tarhib som handlar om vikten och dygden av att be qiyam al-layl. Och egentligen räcker hadithen med att den bästa frivilliga bönen är nattbönen. Den hadithen räcker egentligen. Som handlar om bästa frivilliga bönen. Man nämner också att nattbönen är så unik för att man ber på en tid som är unik. Som det har nämnts i hadithen att Allah Azza wa Jal stiger ner till den lägsta himlen den sista delen av natten. Och säger, finns det någon av mina tjänare som ber om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Finns det någon som ber mig så att jag kan ge honom? Finns det någon som frågar så att han kan få? Och det här gör Allah Azza wa Jal varje kväll, den sista tredjedelen av natten. Så personen som ber på natten ber till Allah Azza wa Jal i denna unika tid. Och de lärde sig också att det är närmare till al-khushu och al-ikhlas. Närmare till uppriktighet och inlevelse. Ni vet, när man ber sunna på dagen så kan man ibland vara väldigt tankspridd och distraherad. Man är upptagen. Du ska till jobbet, du ska till skolan, du har rast, du har lunch, du ska laga mat, du ska hämta barnen, du ska göra 5-11 saker som du står och tänker på i bönen. Är det inte så? Men bror, vad ska du tänka på 2 på natten? Vad finns det att tänka på? Ingenting, eller? Jobbet, långt, flera timmar kvar, skolan flera timmar kvar. Det finns ingenting att tänka på. Inte frukost, ingen mat, ingenting. Barnen ligger och sover, alhamdulillah. Det är bara du och Allah Azza wa Jal som du tillber. Du är ensam med att tillbe Allah Azza wa Jal. Ingen ser dig, finns ingen ria, visar inte upp dig. Khushu, inlevelse, hjärtat är där, fokuserat. Och man ber till Allah Azza wa Jal, subhanallah. Så att den är enorm på det här sättet. Och de lärde nämner också en tillfärda. Och det är att när man ber på den här tiden så är det någonting stort hos Allah Azza wa Jal. Jag ska nämna här en del av en hadith som här Sheikh Albani nämner. Thalathatun, profeten a.s. han sa, thalathatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilayhim wa yastabshiru bihim. Det finns 3 sorters människor som Allah älskar. Han ler åt dem och yastabshir, yani gläds åt dessa människor. Och han nämner den andra individerna, dessa människor. Och han säger, och det är en man som har en vacker fru. Han har en mjuk säng som är skön. Och han ställer sig upp och ber på natten. Och då så säger Allah, yadharu shahwatahu, han lämnar sina lustar för att minnas mig. Walau sha'a raqad, om han ville skulle han sova. Ni kollar, Allah azza wa jalla förundras och gläds åt en person lämnar sin varma, sköna säng på natten. Lämnar sin vackra fru och går upp och ber till Allah azza wa jalla. Subhanallah. Så här finns det att man lämnar någonting man tycker om. Att sova är skönt. Det finns en ledda i att sova. Sängen är skön, det är kallt att gå upp. Ni vet alla hur jobbigt det är att gå upp. Men man lämnar sängen för Allahs skull. Tatajafa junubuhum anil madaji. De lämnar sängen för Allahs skull. Subhanallah. Och de lärde nämner också här en till viktig sak. Och det är att när man går upp och ber på natten så gör man någonting som väldigt få människor gör. Genom att be tahajjud är någonting som få muslimer praktiserar. Eller få människor generellt går upp och ber på natten. Alhamdulillah, om folk ber sina fem salat, mashallah. Men att folk går upp och ber på natten är ovanligt. Eller hur? Och när en gärning är ovanlig, när få människor praktiserar den, så finns det större belöning. Det är generell qaida, princip i islam. Att när en sunna är sällsynt, den är ovanlig, få praktiserar den, så finns det större belöning i att praktisera den. Hänger ni med? Och därför så nämnde profeten alaihissalam till exempel, som bevis på detta. Han sa, al-ibadatu fil harj kal-hijratu ilayhi. Att dyrka Allah under svåra tider, tider av fitna, tider av krig och prövningar, är som att göra hijra till mig. Yani belöningen är enorm. Varför? För folk i tider av fitna är upptagna. De är distraherade. De har inte tid. De vänder sig bort från Allah azza wa jalla. Så den som verkligen dyrkar Allah i svåra tider, hans belöning mångdubblas. Den är större. Så ju färre människor som gör någonting, ju större belöning finns det. Hänger ni med? Och därför om ni kollar på det, finns många liknande hadither. De sju som får Allahs skugga på domedagen. En av dem är ungdomen som lockas av en vacker kvinna till zina. Och han säger, inni akhaf Allah. Det här är någonting sällsynt. Det är inte många människor faller för detta. Är det inte så? Ni kollar i dessa samhällen. Att en person håller sig borta från utomäktenskapliga förhållanden är ovanligt. Det är sällsynt. Flickvän, pojkvän. De flesta har det. Men man står emot och säger nej, det här är haram. Jag gör det bara halal. Jag ska gifta mig. Och så vidare. Det är någonting unikt. Och då blir belöningen enorm. Hänger ni med? Så den generella principen är då att ju mer eller ju mindre folk som gör någonting, ju större belöning finns det i att göra det. Och ett av de största bevisen är också hadith al-Ghuraba. Att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. För Tuba al-Ghuraba. Yani de som håller fast vid islam innan domedagen, de har enormt stor belöning. Vissa hadither nämner som 50 stycken av sahaba kommer deras belöning mångdubblas. För att det är svårt. Få som gör det, men de står fast på sanningen. De vacklar inte. Då är belöningen enorm. Må Allah göra som dem. Amin. Tillbaka till belöningarna i att be nattbönen. En väldigt vacker hadith som här nämns är hadithen som berättas från Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Då han berättar om hur han upplevde den dagen då profeten Muhammad a.s. kom in i Medina för första gången. Och Abdullah var inte muslim den här tiden. Han var ju från Al-Ahbar, Al-Yahud, bland de kunniga av Al-Yahud. Så han ville se, vem är den här mannen som alla pratar om och alla väntar på. Och då så sa han att när profeten a.s. kommer in i Medina, så sa han att jag kollade på honom, folk samlades och jag såg att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Ni kunde se sidq på profetens ansikte alaihi salam. Och så sa han att det första som jag hörde profeten alaihi salam säga var ayyuhannas, människor, afshu salam, sprid salam, wa at'imu at'am, och mata andra, wa silul arham, och håll släktbanden. وَصَلُّ بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامُ, och be på natten då folket sover. تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامُ, så kommer ni då att träda in i er herres paradis i frid. Subhanallah. Och denna hadith finns i ett tirmidhi. Så kolla här, då profeten alaihissalam nämner här ayyuhan nas, människor, afshu salam, sprid salam, yani till dem ni känner, dem ni inte känner, wa at'imu ta'am, och mata folk. Spelar ingen roll om de behöver eller inte behövande, att mata människor är bland de bästa av gärningar. Wa silul arham, och håll era släktband, wa sallu bil layli wa nasu niyam, och be på natten då folket sover, så kommer ni då träda in i er herres paradis bis salam, yani utan problem. Och den här hadith bevisar att qiyam al-layl är en orsak till att få gå in i Jannah. Wa kafa bihi fadla, yani det räcker som belöning. Att qiyam al-layl är en orsak till att få gå in i Jannah, subhanallah. Det nämns också här från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma att profeten alaihi sallallahu alaihi sallam säger fil jannati ghurfatun, i Jannah finns det boningar som man kan se in ifrån från utsidan, och man kan se ut ifrån dem från insidan. Och då så sa sahaba radiyallahu anhum liman hiya ya rasulullah, till vem är dessa boningar ya rasulullah? Och då så sa han liman atab al kalam, till den som talar väl, wa at'ama al ta'am, och matar de behövande eller matar folk, wa bata qa'iman wan nasu niyam, och han står i bönen då folket sover. Subhanallah. Så återigen, denna hadith bevisar också att det här är en sak som leder till Jannah, till paradiset. Ja. Det nämns också här från Jabir radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga inna fil layli la sa'a, det finns en stund, en timme under natten, la yuwafiquha rajulun muslim, om en muslim ber Allah den här timmen khayran, någonting gott från dunya eller al-akhira, så kommer Allah att ge detta till honom, wa dhalika kulla layla, och detta är varje natt, berättad av muslim, subhanallah. Det finns en sa'a, och sa'a betyder inte här ordagrant 60 minuter, betyder stund. Det finns en stund på natten om du ber Allah om någonting gott. Spelar ingen roll om det är dunya eller akhira. Allah kommer att ge dig det som du ber om. Och det här är varje natt. Subhanallah. Tänk er, ja ikhwa, varje natt så har vi den här möjligheten att vända oss till Allah och fråga om exakt vad vi vill av dunya och akhira. Och vi kommer att få det. Men vad gör vi istället? Psst. Ligger och sover, eller hur? Subhanallah. Allah är hedin. Och Allah vägleder oss. Han nämner också hadith Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, där Rasulullah alaihissalam säger alaikum bi qiyam al-layl, be på natten, fa innahu dhabu aw dhabu as-salihin qablakum, för det var rutinen av dem fromma som levde före er, wa qurbatun ila rabbikum, och det för er närmare till er herre, wa mukaffiratun li sayyiat, och det suddar bort era synder, wa manhatun anil ithmi, och det skyddar er från att hamna i synd, berättad av ett Tirmidhi. Naam. Och Sheikh Albani nämner att den är hasan. Så kolla här, mashallah, att be qiyam al-layl är rutinen och vanan av de fromma som levde före oss. Och i det här finns det en targhib, en uppmaning till att om de innan oss, Bani Israel och liknande, kunde be qiyam al-layl, då kan vi också göra det. Eller hur? Det var deras vana, deras rutin. Men låt också vara våran vana och våran rutin. Vi är den bästa umman. Och vi ska tävla med dem. Kunde de göra det, kan vi göra det. Och det är en siffa, en egenskap av salihin. Och det för oss närmare till Allah. Här har vi en tillbelöning i att be qiyam al-layl. Det gör att människan blir närmare till Allah Azza wa Jal. Och kanske blir från Allah Azza wa Jals awliya. Och det suddar bort ens synder. Och det håller en borta från al-haram. Har man problem med synder så kan det vara en lösning att man börjar be qiyam al-layl. Han nämner också en mashallah, väldigt vacker hadith som ni säkert har hört. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där profeten alaihissalam nämner och gör dua. Säger rahim Allah. Och Allah har rahma över en man som står upp för att be på natten. Och väcker sin fru. Och om hon inte vill gå upp så skvätter han vatten på hennes ansikte. Så att hon också går upp och ber med honom. Må Allah ha rahma över en kvinna som går upp för att be på natten. Och om hennes man inte vill gå upp så skvätter hon vatten på hans ansikte så att han går upp och ber. Subhanallah. Så kolla mashallah vilket förhållande, vilket äktenskap. Där man har den sanna innebörden av ett ta'awun alil birri wa taqwa. Att samarbeta i fromhet och lydnad till Allah Azza wa Jal. Och subhanallah, han nämner också här liknande hadith. Att om en man väcker sin familj på natten för att be. Och salla raka'atay jami'an. För att be två raka'at tillsammans. Kutiba fi al-dhakirina wa dhakirat. Så kommer Allah att skriva det här paret bland de män och kvinnor som minns Allah mycket. Två rakan tillsammans med frugan. Kan be, till och med innan man sover kan man be dem. Eller witter. Tre rakan, mashallah. Då blir man från al-dhakirina Allah och al-dhakirat. Och sen också det man inte ska glömma är att profeten alaihissalam bad på natten tills hans fötter sprack. Han stod och bad på natten och när man då säger till honom att du är den personen vars yani synder är förlåtna. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yani gångna och kommande synder är förlåtna. Varför gör du så här, ya Rasulullah? Och då så sa han det här kända uttalandet: afala akunu abdan shakura. Ska jag inte vara en tacksam tjänare? Allah musta'an. Så är ni tacksamhet till Allah Azza wa Jalla över allting gott man har fått, så borde man stå och be till Allah Azza wa Jalla på natten. Så en uppmaning till mig själv och till er att man försöker göra den här sunnan åtminstone lite stegvis, jobba sig uppåt. Man kanske inte behöver börja med att be flera timmar på natten, men att man börjar med att kanske be en tre raka witter, fem, två raka sunna, tre raka witter och så vidare. Det tar 5-10 minuter. Och subhanallah, belöningen är enorm. Om du har ursäkten med att du är morgontrött, då så sa profeten alaihissalam, be innan du sover. Är du morgontrött innan du sover? Nej. Men ett problem som många av oss har, det är så här att vi dygnar, vi vaknar sent på nätterna. Sunna är att sova tidigt. Men Allah musta'an, många sover sent och slösar bort sin tid på kvällarna. Men är man då morgontrött, be innan du sover. Är du morgonpigg, be qiyam al-layl innan fajr. Vilket är den bästa tiden som inshallah kommer att tala. Så må Allah azza wa jalla vägleda oss till att bli från hans ibad och salihin. De som ber en del av natten. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jättebra fråga här. Var det obligatoriskt under profetens tid att be qiyam al-layl? Det var enligt vissa ulema wajib för profeten Muhammad alaihissalam att be qiyam al-layl. När börjar tiden för nattbönen? Det sa vi, det börjar efter Isha. Därför i Ramadan, när behöver vi taraweh? Efter Isha. Så att den börjar efter salat al-Isha.
Vad skillnaden mellan
tahajjud
och qiyam al-layl?
Alltså egentligen är det ingen skillnad, det är synonymer. Qiyam al-layl och tahajjud och taraweh är synonymer. Och så jag tror att idag om man kollar så Mekka och Medina, så då brukar de säga att de ber taraweh efter Isha och tahajjud på natten. Hakada? Tahajjud akhir al-layl och atwal shwaya, sa? Att tahajjud är efter att man sovit lite. Taraweh efter, direkt efter Isha.
Men man avslutar witter då med...
Vadå?
Man avslutar witter med tahajjud.
Witter, nej. Man avslutar alla med witter. Tahajjud, qiyam al-layl, alla avslutas med witter.